Det här är Åke Sandin och då börjar Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff, sändning nummer 1438. Programmet i största korthet. Som vanligt delar Monica Sjödin och jag ut verbala rosor, bland annat till dem som ifrågasätter kemgasattacken i Syrien och USAs svar på den. Rysslandskännare Stefan Lindgren intervjuas om terrorn i Sankt Petersburg och Stockholm nyligen, om förövarnas hemländer i Centralasien, om Rysslands syn på Syrien och behovet av en oberoende klarläggning av kemgasen och dess användning i Syrien. Men först 22 sekunder Louis Armstrong.
Lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, I see bon.
Ja, Monica Sjödin, efter 22 sekunder Louis Armstrong ska vi försöka och dela ut rosor i detta Radio Tuff. Och den första rosen vill jag ge till folkrättsexperten professor Ove Bring, som kallar USAs attack mot en syrisk flygbas för ett brott mot folkrätten och mot FNs lagar. Han menar att USA borde ha väntat på säkerhetsrådets utredning av kemgasattackerna för att säkerställa vem som är skyldig till attacken. Och Ove Bring säger bland annat:
nu har Trump föregripit utredningen och bombat istället, vilket är väldigt farligt. Frågan om utredningen har helt enkelt körts över av bomber.
Och sen en ros till USAs demokratiska kongressledamot, den unga Tulsi Gabbard, som om det amerikanska anfallet på Syrien säger så här:
verkningen av detta krig är djupgående. Jag är emot en utvidgning av detta kontraproduktiva regimförändringskrig i Syrien. Därför att det kommer att leda till fler oskyldiga människors död. Män, kvinnor och barn. Terroristgrupper som Al-Qaida och ISIS, de starkaste krafterna på marken i Syrien, kommer att fortsätta att öka sin styrka och påverka hela regionen i tomrummet efter den centrala regeringen.
Det finns amerikanska kongresskvinnor som är klarsynda också. Sen en ros till fader Miguel de Scotto, tidigare Nicaraguas utrikesminister och ordförande i FNs generalförsamling. Han säger så här:
vad den amerikanska regeringen gör i Syrien är liklydigt med ett anfallskrig, som enligt Nürnbergsdomstolen är det värsta brott en stat kan begå mot en annan stat.
Och en ros till Sören Somelius, som i sin blogg Nya kultursorden .se skriver om det amerikanska missilanfallet på en syrisk flygbas. Han säger bland annat så här:
minns George W. Bush lögner om massförstörelsevapnen i Irak? För de som förmår hålla huvudet kallt framstår det tydligt att Donald Trump nu inte bara är en egocentrisk lögnare och psykopat, utan också en krigsförbrytare. Bakom honom finns mäktiga krafter som driver utvecklingen.
Och en annan bloggare är professor Anders Rommelsjö, som i sin blogg jinge.se nu skriver så här:
USA har nu som väntat öppet anfallit Syrien. Till glädje för terroristorganisationerna ISIS och Al-Nusra har USA nu anfallit Syrien med Tomahawk-missiler, trots att bevis saknas för att Syrien har genomfört en gasattack. Syrien har för flera veckor sedan bett FN utreda gasanvändning av terroristorganisationen Al-Nusra i östra Aleppo. I en situation som denna bör en oberoende utredning ske, inte ett angrepp på Syrien. Huvudkraften i kampen mot den väpnade terrorismen på marken.
Tyckte alltså Anders Rommelsjö. Och Peter Ford, tidigare Storbritanniens ambassadör i Syrien, han säger så här:
Assad orsakade inte gasattacken.
Och till bloggen tuffsandin.blogspot.com, där det under rubrik ska få en ros, för där står det under rubriken Cui bono, vilka gagnas, så här:
Vilka vinner på att Syrien skulle döda en massa civila med kemvapen? Ja, det är självfallet rebellerna och de islamistiska extremisterna. Nu när Assad-regimen har övertagit i det mångåriga grymma kriget och USA just hade förklarat att det låter Assad finnas kvar, skulle han då riskera att använda kemiska vapen? Är han verkligen så korkad?
Ja, det är en rimlig fråga faktiskt. Så orsak till den beundransvärda fredsrörelsen på Orust, som den 19 april anordnade ett möte med fredsforskaren Jan Öberg om hans erfarenheter från Aleppo, som han besökte under slutstriden i december. Han berättade om detta i Radio Tuff. Och sen en ros till en veteran, Pierre Schori, tidigare vice utrikesminister och svensk representant i FN, som i Svenska Dagbladet bland annat skriver:
Vi kan inte i vår säkerhetspolitik göra våra val utifrån ett snävt militärt perspektiv. Världens mäktigaste militärallians under USAs strategiska ledning gjorde fiasko i Afghanistan, vilket den svenska utvärderingen tydligt visade. Med Sverige i NATO skulle vi löpa risken att bli indraget i Pentagons globala strategi, som Spanien, Danmark och England blev under Bushs illegala Irakkrig. Ett krig som dränkte Mellanöstern i blod och gav upphov till Al-Qaida i Irak och ISIS. Världen har med växande olust sett hur den nya statsledningen i USA allt mer militariserar sin utrikespolitik.
Och Schori nämner att Trump i sin första budget vill ha en nästan 10% ökning av USAs väldiga krigsmakt, som redan uppgår till 5 400 miljarder kronor, cirka 10 gånger mer än Rysslands militära förmåga. Och sen en ros till en annan veteran, Sven Hirdman, en klok och mycket erfaren man som bland annat varit svensk ambassadör i Moskva och statssekreterare i försvarsdepartementet. Han skrev nyligen följande:
För några dagar sedan förövades ett fruktansvärt terrorbrott i Stockholms centrum. Den misstänkte förövaren är enligt uppgift en medborgare i Uzbekistan i före detta Sovjetunionen. Ett liknande terrordåd genomfördes en vecka tidigare i Sankt Petersburg av en kirgis, också från Centralasien. På rysk sida har man lång erfarenhet av terrordåd i sitt eget land, inklusive av det dåd med ursprung i Centralasien. President Putin har framfört sina kondolenser till den svenske kungen för vad som hänt i Stockholm. Samtidigt har man från rysk sida klagat på att Sverige i praktiken avvisar allt samarbete med Ryssland. Den svenska opinionen är den mest Rysslands kritiska i hela Västeuropa. Många svenska politiker och ledarskribenter använder Ryssland som ett tillhygge för att påverka opinionen till förmån för ett
svenskt medlemskap i NATO. Och det är anmärkningsvärt, skriver Hirdman, att de politiker och ledarskribenter som förespråkar svensk medlemskap av NATO inte vill inse konsekvenserna av sitt förslag. Och Hirdman skriver vidare:
Det är riktigt att det finns flera orsaker till detta. NATOs och EUs expansion österut har utlöst skarpa defensiva reflexer hos ett Ryssland som fortfarande styrs av sitt sovjetiska förflutna. Det militärindustriella komplexets inflytande i USA, som med hammaren som instrument letar efter spikar att slå ned.
det här militärindustriella komplexet, det är ju så jättestarkt världen över, men framförallt i USA.
Mm.
Där de ska höja krigsmakten nu med upp på 10%, och det är tre fjärdedelar. Höjningen bara är vad tre fjärdedelar av Ryssland har att kriga med. Men så tar vi några lokala, ger vi några lokala rosor. Till exempel till Misa och Marcus Landström, som vid ett offentligt tuffmöte med bilder fint skildrade skolan i Kongo som tuff stött i flera år. Det senaste året med 90 000 kronor till lärarlöner.
Och en stor kram till Theodor Lindgren, han är alltid hjälpsam och så tekniskt kunnig att han fått smeknamnet datageniet. Senast skötte han briljant tekniken vid Tuffs möte om Kongo.
Och en annan mycket hjälpsam och duktig människa är Elina Koivisto på föreningsgården. Hon kopierade med kort varsel de 400 bladen med inbjudan till Tuffs jubileumsfest den 6 maj. Och vi kan väl sluta med rosor till Tuffaktivisterna. Lisa, Misa, Lena och Magnus som förberett att fira Tuff 50-årsjubileum på ett fint sätt. Det blir lördag den 6 maj klockan 17 i Stora Nyforssalen i Kvarnhjulet. Och de utlovar en härlig buffé som serveras med lämplig dryck. Och det blir underhållning med sång, musik med mera. Och anmälan i förväg kan göras till vadå?
Lena Sandin, telefon 070-722-3266.
Och permanenta telefonen har 742-8186 till Lena. Eller också kan man ringa vår nya ordförande i Tuff, Lisa Norgren Benediktsson. Och hon har vilket nummer då, Monica?
0708-764-373.
Eller också kan man e-posta till Magnus Wiberg som har adressen wiberg.mange@gmail.com. Ja, det var rosorna.
Ja,
den här gången.
Det blev mycket.
Ja. Tack. Ja. Tack Monica Sjölin.
Tack.
Till Radio Tuff har vi nu Stefan Lindgren på telefon. Han är en av våra bästa Rysslandskännare. Vad har du för kommentarer till terrordåden i Petersburg och i Stockholm?
Ja, för först kan man ju göra jämförelsen att misstänkta terrordådet i Stockholm har ju väckt en enorm uppmärksamhet, medan ett mycket större, mycket värre terrorråd i Sankt Petersburg naturligtvis inte väcker så stor uppmärksamhet hos oss. Och det är ju alltid, man är sig själv närmast. Men när det gäller rysk terrorism i Ryssland så har ju vi... Där finns en annan sak som jag tycker man bör ta upp, och det är ju dubbla måttstockarna. Alltså att när tjetjenska terrorister har begått fruktansvärda dåd, så har ju vi i väst tenderat att betrakta dem som frihetskämpar och myndigheterna som skurkar och omänskliga mördare som när de här dramarna i Bestan och Dubrovka-teatern har upplöst, så har de ryska myndigheterna närmast framstått som de skyldiga, va?
Men det där passagerarplanet som med en bomb störtade och IS tog på sig det,
och 224 människor på väg just till Petersburg dödades över Sinai. Det har man ju inte heller hört så mycket om.
Nej, det har på något sätt fallit bort ur ganska många olika såna här listor över terrordåd begångna mot Europa, va? Och det tyder väl också på att man har olika måttstockar. Och det här får ju, det begriper ju var och en, det får ju politiska följder. Alltså att om vi betraktar viss terrorism som nästan eller kanske helt okej. Och så splittrar vi ju fronten mot terrorism.
Terroristen i Stockholm där, den misstänkte terroristen, han är från Uzbekistan. Och han i Petersburg som smällde en bomb på tunnelbanan där, han är kirgis. Centralasien består av flera före detta självständiga stater som tillhörde Sovjet förut. Det är inte bara i väst, det känner man till att Vitryssland och Ukraina och Estland, Lettland och Litauen, de blev självständiga för 25 år sedan ungefär. Men Kirgizistan, Uzbekistan, Tadzjikistan och allt vad de heter, de är också självständiga nu.
Ja. Nej, men vi har en ganska suddig bild av de här centralasiatiska republikerna, och när de beskrivs så beskrivs de, så målas de ofta med väldigt bred pensel som eländiga diktaturer och så att säga alla som lämnar de här länderna betraktar vi mer eller mindre som flyktingar, va?
Vad har Ryssland för relation till sina före detta centralasiatiska områden som nu är självständiga stater?
Ja, de har ju, det är klart att Ryssland har intressen i Centralasien, det vore ju dumt att förneka. Men då har de ju en organisation, den här säkerhetsorganisationen som heter ODKB, där de samarbetar med de här länderna, till exempel för att möta terroristhot och narkotikatrafiken. Och ryssarna har ju även i Tadzjikistan har de ju trupper, va, för att hålla gränsen mot Afghanistan. Men i övrigt så har ju de här republikerna faktiskt, de har ju en reell självständighet som man sen kan naturligtvis diskutera hur de har förvaltat, va? Men flera av dem går ju, Turkmenistan går ju ekonomiskt ganska bra, Uzbekistan går heller inte dåligt, va. Men samtidigt är det naturligtvis, de har ju kommit ifrån en u-landsstatus, va? Och Kirgizistan som är den fattigaste och Tadzjikistan, de är fortfarande oerhört fattiga. Och där finns en grogrund för islamsk extremism.
De är muslimer de flesta i de här nya länderna. Du har på din blogg 8 dagar skrivit en del om den så kallade kemgasattacken i Syrien och USAs bombningar av en syrisk flygbas med rätt många döda. Ove Bring gav jag en ros nyss i Radio Tuff, och han är ju folkrättsexpert, professor. Och han säger ju att det är ett klart folkrättsbrott utav USA att göra det. Men samtidigt säger man, när man talar om de amerikanska bombningarna, då säger man att ja, men ryssarna har ju bombat också i Syrien. Vad säger de om det då?
Ja, nu är det ju folkrättsligt, är det ju... Även om en civil dödas av en rysk bomb eller av en amerikansk bomb, det kan kvitta naturligtvis. Men det är folkrättsligt, är det en skillnad i det att Ryssland är ju där faktiskt i samarbete med de lagliga myndigheterna för att utföra då vissa uppdrag.
Och USA angrepp de lagliga myndigheternas flygbas.
Ja, USA befinner sig, USAs styrkor och flyg befinner sig i en fullständigt olaget.
Ja. Ryssarna går ju inte med på att det var en kemgasattack iscensatt av syriska regeringen. Vad anser du?
Ja, det, alltså, det, om vi kan ju backa bandet till 2013 och händelserna i Östra Ghouta utanför Damaskus. Då hade ju västsidan i alla fall den goda smaken att försöka göra någon sorts undersökning av vad som hade hänt.
Va? Ja, det gjorde de också.
Ja, och då fick man fram att man fick fram vad det var för gas och hur de såg ut och så vidare. Men man fick inte fram något bindande bevis mot vare sig mot regimen eller någon annan part i det här krångliga kriget.
Mm.
Och sannolikt skulle man väl inte heller när det gäller Idlib ha kommit fram till något bindande bevis.
Idlib, det var där kemgasen där har briserat häromveckan.
Men det innebär ju inte att Assad-regimen ostraffat skulle kunna använda gas, utan här har ju de här OPCV, de har ju dammsugit hela jädra Syrien, varenda militärinstallation efter gas.
OPC, det är vad det heter. Det är den internationella organisationen mot kemvapen, va?
Ja. Och de har ju ställt ut, de har ju gått i god för att Assad-regimen inte har några gasvapen.
Mm.
Ponera nu att de har missat någonting.
Ja.
Då är det ju i allas intresse att det här FN-organet kan återställa sin auktoritet genom att göra förnyade undersökningar. Va?
Mm.
Men det har man inte låtit dem. Och det är ju väldigt märkligt, varför släpper man inte fram gasexperterna?
Vad tror du om den där så kallade kemgasattacken?
Ja, alltså, jag tycker att det finns så mycket som är konstigt kring den. Beskrivningen av gasen, man anger olika lukter, olika färger. Och sen säger man att det är sarin som är både luktlös och färglös.
Mm.
Och just det här att de så kallade vita hjälmarna är på plats och spelar in olika mer eller mindre manipulerade videofilmer.
Men som upprör folk över hela världen.
Ja visst, och man visar upp döda barn och så vidare. Det, allt det här gör ju på mig som något äldre journalist så gör det ju ett väldigt misstänkt intryck.
Det är många som säger att det var inte någon kemgas, eller andra säger att det var inte syriska regeringen som fällde bomberna med kemgas. Och ryssarna säger ju att syriska regimen fällde bomber som träffade en ammunitionsdepå där, hos rebellerna.
Ja.
Och de hade kemgas, vad säger de om det då?
Ja, alltså den ryska versionen som du beskriver nu, det stämmer inte riktigt. Alltså man backat och lyssnat på vad ryssarna så sa de att det fanns en sån möjlighet, men det finns också andra möjligheter.
Mm.
Exempelvis om nu syriska regeringsflyg har angripit några punkter på den här orten, så det är ju fullt möjligt att de här motståndsorganisationerna fullt ostraffat har kunnat släppa ut gas och sen ringa i varningsklockorna. Va?
Mm.
Så att vi har ju inget bevis, för det första har vi inget bevis för att vad det faktiskt var för gas. Och vi har inget bevis för källan i gasen.
Mm.
Och det skulle man ju naturligtvis genast ha undersökt på plats.
Vad har du för åsikter om den nya frostiga relationen mellan USA och Ryssland då?
Ja, det situationen är ju väldigt motsägelsefull, va? Därför att Tillerson, Rex Tillerson, USAs utrikesminister, han för bara någon vecka sedan så sa han ju att USAs mål är inte att stötta Assad-regimen.
Mm.
Man säger ju aldrig regering utan man säger regim.
Ja.
Men sen så vände man ju på en 25-öring och kom fram till att det här var den värsta regim som någonsin har funnits. Så den måste omedelbart stöttas. Och man sätter sig på ett G7-möte och kommer överens om detta med sina västliga partners.
Men kan Assad, som har fått skulden nu för det här, kan han vara så helkorkad att han alldeles efter att USA har sagt att nu ska de koncentrera sig på terroristerna, att han då släpper fram kemgas, det är ju rena självmordet.
Ja, jo, det så kan man ju så kan man resonera, men i den här världen, Håke,
ja.
I den här världen så måste man ha bevis, va? Man måste kunna utesluta möjligheten att någon enhet i den syriska regeringen med eller utan regeringens godkännande har tillgripit.
Varför säger Ryssland nej till en ordentlig undersökning?
Ja, men det gör de inte. Det gör de inte. De säger nej till den resolution som förelades.
Ja.
FNs säkerhetsråd. Och den resolutionen var så hållen att den angav förutsättningarna att det här är den syriska regeringen som ligger bakom.
Jaha.
Det är alltså man inlade veto mot formuleringarna i resolutionen.
Jaha.
Men de som först har krävt och hela tiden har krävt undersökningar på plats omedelbart av OPCV och andra experter med för den delen, det är ju Ryssland och Syriens regering.
Har de?
Ja, visst.
Har de avslagits begäran om undersökning?
Ryssland har lagt resolutionsförslag i FN, ja.
Mm. Ja, tack ska du ha för dessa klarlägganden, Stefan Lindgren. Och fortsätt och gör din blogg 8 dagar som jag läser med stort intresse.
Ja, tack ska du ha, Åke. Och du fortsätter med dina sändningar. Dina sändningar.
Jajamän. 1438 är du med på den här gången.
Okej.
Okay. Ha det så bra.
Tack så bra.
Hej.
Hej då.
Ja, som jag sa nyss, vad är det här Radio Tuff nummer 1438. Och den hörs från den 16 april till den 30 april. 2-3 gånger per dygn på 91,4, men kan när som helst avlyssnas på webben på www.tyresoradion.se. Och glöm inte bort att Tuff firar 50-årsjubileum med en jättefin fest lördag den 6 maj från klockan 17 på i Nyforssalen, Kvarnhjulet, fritidsgården. Och anmäl er gärna till den festen i god tid, kära lyssnare. Ha en fin fortsättning på våren.